När vi står här, kanske det här ordet "allt jag har" inte är så jättemycket. Herre, men vi vill ge oss själva till dig den här stunden. Herre, du som redan äger oss, vi som redan tillhör dig, Herre Jesus, så vill vi ge oss själva till dig den här stunden, Herre Jesus. Oberoende av livssituation, var vi finns för tillfälle, Herre Jesus, så bara ger vi oss själva till dig den här stunden. Kom, Herre Jesus, och bara visa ännu mer av ditt rike för oss, av din storhet, Herre, så vi kan tillbe dig ännu mer. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Tack så ni har lovsångare. Jag tycker ni ska ge dem en applåd. Tacka de som tjänat så troget vecka ut och vecka in, inte bara lovsångarna utan alla som bidrar med de här gudstjänsterna och de här mötena, som arbetar i det tysta. Det är många det, och vi vill verkligen visa vår uppskattning och tack för allt det ni gör. Roligt också att se alla våra vänner som inte har svenska som sitt modersmål, som är här idag. Vi är så glada att vi inte bara behöver vara finländare, utan att vi får vara en församling med många olika nationaliteter. Det är någonting som vi är jättetacksamma för. Så du som är finne, tycker jag, eller finländare, annars blir det klent med applåderna. Du som är finländare, ge alla våra internationella en stor applåd. Någon gång tycker jag vi ska ha en gudstjänst helt på engelska, så får alla ni som talar svenska sitta med de här lurarna och lyssna på svenska. Så får ni se hur jag försökte det här för någon vecka sedan och lyssna på engelska, och jag var helt slut innan mötet var över. För det är ganska påfrestande att lyssna på engelska samtidigt som man hör svenska från scenen. Så jag tycker att ni är jätteuthålliga som orkar med det. Men oavsett om du är finländare eller har någon annan nationalitet, så har jag jättegoda nyheter för dig. Därför att nu är snart ditt lidande över. Bra. Nu är snart ditt lidande över. Jag fick nämligen ett e-mail här i förrgår. Ett väldigt efterlängtat e-mail. I det e-mailet stod det nämligen att nu är stolarna klara. Så du som har lidit, om du har lidit en vecka eller 45 år, kan du inte så gammal i kyrkan, snart 35 år, om du har lidit på de här bänkarna, så är det snart ditt lidande över. För nu är de som sagt klara, och de ska börja skeppas över Atlanten och komma hit. Vi kommer att få 400 stolar hit, och vi har 320 stolar betalda ungefär. Och det betyder att de skickar inte hit dem innan vi har betalat dem. Så nu ska jag ge dig en utmaning. Du som har varit med och köpt en stol och kanske vill köpa en till. I slutet av den här gudstjänsten, när du går ut genom de här dörrarna, så kommer mötesvärden att stå och ge dig en sån här lapp, där du får skriva: jag köper 14 stycken stolar av 70 euro, och skriva ditt namn och vem du är och många stolar du köper, och så river du av den sådär, så du får det här kontonumret och gör den här inbetalningen. Så ska vi se till att de här stolarna kommer hit väldigt snabbt. Och det blir bättre än så här. Det är nämligen så att vi har en person som har lovat att varje stol som köps idag dubbleras. Så köper du 14 stolar, så det blir det... Hur många blir det? 28 stolar blir det här. Eller köper du en stol så blir det till två stolar. Så varenda stol du köper så dubbleras. Men vi vill att du fyller i den innan du lämnar den här platsen. Och lägga den i den här boxen som finns där ute vid informationen. Lägga det här församlingens exemplar. Och så betalar du in helst under nästa vecka. Gör du den här inbetalningen. Okej. Okay. Blev det klart? Jag såg nu det står stolar 2012 på den här lappen så vi har hållit på en stund. Du får bara skriva stolar så kommer det till rätt ställe. All right, så snart får vi sitta på stolar. Då blir det ännu mer svårt för dig att hålla dig vaken. Men idag så ska jag hålla dig vaken helt, kan jag säga, av egen kraft. Jag har ett budskap som på något sätt har brunnit i mig en längre tid nu som jag vill dela. Det går inte bara på den här söndagen utan det kommer också att bli flera söndagar. När du har fått en jättespännande nyhet. När du har fått reda på någonting. Vad som helst. Låt oss ta en sån här sak. När du har fått reda på att du har vunnit på lotto. Och du vet att egentligen så borde du hålla tyst om det här. Därför att annars får du 7854 nya Facebook-vänner. När nyheten kommer ut att just du har vunnit på lotto. Men vet du vad? Det kommer att nästan bli omöjligt för dig att hålla tyst. Därför att när vi har fått en stor nyhet så bara bubblar det inom oss. Därför att den blir mycket mer glädjefylld när vi får dela den med andra. Eller hur? Ja, men när någonting har hänt med dig, du bara väntar på tills du träffar någon som du kan dela den här nyheten med. Och när man upplever någonting som är stort så kan man utbrista i ett ord med tre bokstäver. Och det är det jag ska predika över idag. De orden kommer här. Wow! när du upplever någonting som är verkligen stort så blir det bara wow. Och om det här wow. Om det här wowet så ska jag tala om idag. Därför att varenda en av oss längtar efter att det ska hända någonting i vår tillvaro. Eller hur? Vi längtar efter att det ska hända någonting. Vi ska få vara med om positiva saker. Att vi ska få glädje. Du kan tala med vem som helst på gatan eller så vidare. Så kommer alla att säga åt dig. Jag vill nog hellre ha glädje än sorg i mitt liv. Eller hur? Jag hoppas att alla troende tycker likadant. Att jag vill hellre ha glädje än sorg i mitt liv. Därför att vi är skapade för att få uppleva glädje. Eller hur? Vi är skapade för att få uppleva tillfredsställelse. Vi är skapade för att få uppleva det här wow. Jag menar, du kan gå på en konsert till exempel. Och du kommer in först och säger wow. Vilken beroende lite på hur du är. Vad mycket folk det här. Wow. Eller du kan gå vilken låt. Vilka fantastiska sånger. Och du kan gå wow. Till och med så. Att du kan gå, om du vill höra riktig karasång. Ibland säger vi så här att män sjunger inte. Riktiga karar sjunger inte. Du kan ha tyckt den här i låsången. Ska inte ta slut snart för jag är en riktig kar och jag sjunger inte. Kom med mig någon gång till en sportismatch. Så ska du få riktig genuin karasång. Objektet och sångtexten kanske inte riktigt passar sig i en sån här kyrka. Om vi skulle sjunga den sången i den här kyrkan skulle det kanske låta Tervetuloa Sioniin. Du som har varit på en sportismatch vet att man sjunger inte riktigt den ordföljden. Men du kan se hur massor med karrar sjunger och är hängivna. Därför att för dem är ishockey det är wow. Eller hur? Jag tror att vi är skapade för att få uppleva ett wow i våra liv. Jag tror att vi är skapade för att ha någonting att se upp till. Någonting att fascineras över. Någonting att se fram emot. Har du tänkt dig, ibland om man har någonting att se fram emot så är det här att se fram emot det är nästan bättre än själva upplevelsen. Har du varit med om det? Man ser fram emot semestern. Och nu har den ju varit. Vad tyckte du? Och vad det? Wow! Nej, men när du jobbar och slet så såg du fram emot semestern. Därför att wow, då ska jag äntligen få ta ut läppostege. Och du vet, första gången du har sovit i 10:30 en dag så vet du att du känner dig allt annat än wow. Om inte du är Som vissa människor som kan sova hela dygnet, men i alla fall. Vi vill också gärna, som sagt, dela den här upplevelsen med andra människor. När fick du, om du tänker tillbaka, när fick du sist den här wow-känslan? Vad var det du upplevde? Var det, jag menar, för nu jag är ju kar. Det kommer inte någon nyhet. Men mina bilder blir ibland lite överkant. När du får åka en riktigt snabb bil. Eller jag lånar min hur blir det nu? Äldsta systers äldsta sons motorcykel här i somras. Den var 600 kubik. Den vägde kanske 140, 120, 130 kilo. Och den hade 125 hästar. När jag kom ut första gången på motorvägen med den, då sa jag wow. Och hade jag inte försökt säga lite mindre wow, så kan det hända att jag har fått gå hit idag på grund av körkortsbekymmer. Men det var wow. När den kom över 10 000 var det här kanske inte intresserar dig överhuvudtaget beroende på hur du är. Men när den kom över 10 000 var det, så tänkte jag flyga av den där motorcykeln, därför att accelerationen var enormt stark. Det blev verkligen ett wow. Men du kanske har en helt annan wow-faktor i ditt liv. Kanske du har lyssnat på en symfoniorkester. För dig då som tyckte om den där motorcykeln kanske inte alls tycker att det där var något wow, utan kanske ett lidande och så vidare. Men om du har lyssnat på en symfoniorkester, alla stråkar där, det som sitter perfekt, och du bara, oh, wow. Eller hur? Utmaningen och problemen med de här wow-sakerna som vi upplever, det är att nästa gång jag ska få uppleva den här wow-faktorn, så måste jag låna en ännu snabbare motorcykel. Eller hur? Eller jag måste fara till London för att få höra en ännu bättre symfoniorkester. Och efter jag har hört dem, så efter ett tag, jag kanske säger wow flera gånger, men efter ett tag säger jag, okej, men jag har ju hört det där tidigare. Hänger du med? Därför att som människor så blir det så lätt att vi vad heter det, vill ha mera, vi vill ha större, vi vill ha bättre, vi vill vara rikare, vi vill vara starkare, vi vill vara snyggare, allt de här sakerna så strävar vi efter. Och vi tänker, problemet med alla de här sakerna är inte att de är dåliga, eller hur? Men problemet med dem är att de inte räcker till. Okej? Så ibland kan det finnas en, speciellt inom kristna sammanhang då, du ska inte hålla på med njutning, det är ungefär den största synden man kan ha, men då har man inte läst Bibeln rätt. För Bibeln talar om njutningslyssnad som är någonting som leder dig på fel. Medan Gud, säger Bibeln, har skapat allting för oss att njuta av. Okej? Så njutning är inte ett minusord i skriften, utan njutning är ett plusord. Eller hur? Hurdan Gud har du? Är det en Gud som vill att du ska känna dig bedrövlig? Eller en Gud som ger dig allt som du ska få njuta av? Okej? Så de här sakerna är inte dåliga, men de räcker inte till. Som sagt, vi vill ha snabbare, vi vill ha tuffare berg- och dalbana. Eller vi vill ha någonting annat. Om du har gift dig med den snyggaste kvinnan som du har sett, efter ett tag vill du ha en snyggare kvinna. Ja? Och alla de här sakerna som, ja, inte att du vill ha en snyggare kvinna när du är gift, men alla de här sakerna så ger ju Gud dig för att njuta av. Eller hur? Men om de här sakerna som Gud ger dig att njuta av, om det blir målet, så kommer det som Gud gav dig för att njuta av att bli din största snara. Eller hur? Så att Gud gav dig maten att njuta av. Men om maten blir din Gud, så kommer du att få problem. Därför att din njutningslyssnad leder dig in i missbruk. Eller hur? Den leder dig in i ett missbruk. Det som var tänkt till din välsignelse, det blir nu din största snara. Och så hamnar du i ett missbruk därför att du satte din njutning i de här sakerna. Därför säger Paulus så här, vi kommer att läsa som vanligt en hel del bibel här tillsammans. Därför säger Paulus så här i första Timotebrevet, det sjätte kapitlet och den 17 versen. Ni hör kanske att jag var lite förkyld den här veckan, men det jag hoppas att du uthärdar. Han säger, uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till någonting så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Okej? Vad säger Paulus här? Han säger, sätt inte ditt hopp till det här. Men Gud har gett det till dig för att njuta av. Så att låt inte en som är rik bli högmodig och säga att det här är mitt, jag har det här och så vidare. Och sätta sitt hopp till det. Därför att lätt fånget, lätt förgånget. Eller hur? Jag menar, i de här dagarna så man kan ju tro att det här bibelstället är skrivet 2013. Eller hur? För det du har på dina aktier är värda idag. Det kan sjunka ner till noll och ingenting följande dag. Okej? Okay? Så säg åt dem som har det här att inte sätta sitt hopp till någonting så osäkert. Utan till Gud. Som sagt, Gud med andra ord. Han gjort skapelsen för oss för att njuta av. Inte bara att råda över. Okay, ni vet skapelsemandatet som står i första Mosebok. Hur Gud sa att råda över fiskarna. Råda över de här kreddjuren och alla de här sakerna som rör sig på jorden. Men Eva säger när ormen säger så här att får ni inte äta av någonting i lustgården? Får ni inte äta av något träd? Så säger Eva, jo, vi får äta av alla träd. Men inte av det här trädet. Därför att Gud hade gett åt människan att rikligt njuta av. Så njutning, det är ett ord i Bibeln som är någonting fantastiskt. Frågan blir bara det. Vad är objektet för din tillfredsställelse och din njutning? Vad är det som ultimat tillfredsställer dig? Och det är det vi ska lite se på här. Därför att, varför är det här viktigt om du talar om tron? Därför att otillfredsställelse funkar inte. Så om din kristna tro är bara det här att du får inte göra det här och du får inte göra det här, så kommer det inte heller att fungera. Eller hur? Försök säga åt en treåring, du får inte gå upp på vinden. Va? Var hittar du den treåringen efter en stund? Surprise, surprise. På vinden. Eller hur? Du får inte lägga handen på plattan och så efter en stund så får du fara till sjukhuset. Otillfredsställelse funkar inte heller. Varför funkar inte otillfredsställelse? Varför funkar inte askesen som man talar om i kristna termer? Det är på något sätt avhållsamheten. Därför att människan är gjord för att vara tillfredsställd. Hänger du med? Ibland förknippas kristendomen med en avhållsamhet och på det sättet. Och det finns många saker som du behöver avhålla dig ifrån. Men om det blir ditt fokus så kommer det inte att fungera. Därför att förr eller senare kommer du att göra det som du njuter av. Hallå? Har du försökt banta? Va? Har du försökt bulla strejka? Förr eller senare så blir det kanelbullens dag i ditt liv. Det är helt säkert. Varför? Jo, därför att man njuter av en kanelbulle. Eller hur? Så förr eller senare kommer det där att gå åt skogen för dig. Därför att vi kommer att göra det vi njuter av. Vi är skapade för att vara tillfredsställda. Och kommer att söka efter det. Antingen på rätt eller på fel ställe. Hänger du med? Vi är skapade för att vara tillfredsställda. Men frågan är var vi söker den. Under reformationen, det började bli några hundra år sedan. När man kom från då katolska kyrkan och Guds livet var kopplad mycket till spekning, till kloster, till straff, till lidande och så vidare. Så de som ledde reformationen så gjorde i sin trosbekännelse egentligen en fantastisk sak. Det finns en trosbekännelse som heter Westminster trosbekännelsen. Och den utgår på det här sättet. Den skriver en fråga och sen ger den ett svar. Det är ganska bra. Och frågan som den ställer sig. Vad är människans främsta mål? Vad är människans främsta mål? Nu ser du svar här direkt. De säger så här. Människans främsta mål är att förhärliga Gud och åtnjuta honom för alltid. Människans främsta mål, man's chief end is to glorify God and enjoy him forever. Så med andra, det finns någonting som människan är skapad av och det är att få njuta. Men frågan, njuta av vad? Och här kommer det in då, njuta av Gud. Med andra ord, vad är objektet för din, man kan säga så, njutning? Därför att Om du har andra saker som är din njutning, så kommer de sakerna att blekna. Du måste snabbare, du måste vackrare, du måste ha mera och så vidare. Men om du njuter av Gud, så kommer du aldrig att komma till den punkt att nu har jag nog sett allt. Eller hur? Utan ju mer du njuter av Gud, du kan njuta av honom för alltid. Och vad är det man söker runt omkring i världen? Vad är det du söker? Jo, det är någonting som tillfredsställer dig. Och jag menar, du kanske är som jag, en liten godisvarg som försöker godissträka. Och varenda gång jag säger sig godissträka, så tittar min dotter på mig med ett lite så här hånfullt leende. För hon vet att hon ärvde inte min disciplin, om man säger så. Om hon fick den av mamma eller någon annan, det vet jag inte. Men hon godissträkar, så godissträkar. Nu har hon bullasträkat ett år. Men i alla fall, vi ska inte tala om henne, utan vi ska tala om mig. Man blir godissugen. Är det någon här som blir godissugen någon gång? Räck upp en hand. Choklad inkluderat, kvinnor. Man blir godissugen. Och så går man till Marconi eller någon annan godisbutik. Och så är det det här eländes buffétanken. Man köper inte en påse, utan man gör sin egen påse. Eller hur? Har du sett slevarna på Marconi? Och de får ju 2 kilo i sig med ett enda spadtag, så att säga. Så gör man den här påsen som är 1,3 kilo. Och så får man hem och så börjar man konsumera den. Efter en stund då konsumerar den, vilken är det njutning och tillfredsställelse som kommer? Nej. Pucko. Och så säger man, nu börjar jag godisstrejk. Det är då jag får blicken från min dotter. Som vet att det funkar inte. Därför att den njutningen är extremt kortvarig. Och den leder, eftersom människan är fallen till sin natur, så leder den till ett överkonsumtion och den leder till ett missbruk. Eller hur? Det är godis i ett nötskal. Så bör godisstrejka du bara, får vi se hur länge det räcker. Men de sa, om du lägger tillbaka den där bilden. Människans främsta mål är att förhärliga Gud och åtnjuta honom för alltid. Det som skiljer församlingen, Guds församling, åt är att vi har någonting som du verkligen kan njuta av i längden. Vi har någonting som på något sätt får det här jagande efter tillfredsställelse. Det här jagande efter mera, mera, mera. Det blir tillfredsställt. Att åtnjuta honom för evigt. Med andra ord, vem är mitt wow? Wow. Vad är lovsångens syfte? Wow. Han är stor. Vi ska tala om det någon annan dag. Då blir det lite andra termer. Så vi kommer att, då blir det inte wow. Då blir det en annan terminologi. Men vi ska ta det lite senare. Innan Gud kan bli ditt wow, så behöver du se honom. Innan Gud blir din wow-faktor, så behöver du förstå vem han är. Om du har fel bild av vem Gud är. Om din Gud är sträng, krävande, straffande, fingerpekande. Så då är han ju verkligen inte wow. Utan då flyr du ju honom. Men vet du vad, du kommer att höra det flera gånger här under den här hösten. Det spelar ingen roll vem din Gud är. Ibland hör man så här, ja men min Gud är inte sån. Vem bryr sig? Vem bryr sig vem din Gud är? Som om du skulle vara den som definierar Gud. Ursäkta att jag är lite hård med det här. Va? Så här är min Gud. Har du försökt rita in Gud i en box någon gång? Du kan garantera dig, han hoppar garanterat ut. Därför det är inte frågan om vem din Gud är, frågan om vem är Gud. Eller hur? Frågan om vem är han på riktigt? Därför att det är inte du som definierar Gud. Det är Gud som definierar dig. Eller hur? Det är han som är stor. Det är han som är wow. Det är inte du. Och du behöver förstå vem han är. Om du inte är intresserad av honom. Om du inte är intresserad av att umgås med honom. Så ska du inte heller förvänta dig att det är han som kommer att tillfredsställa dig. Därför att av olika orsaker, om du har fel bild av honom eller av andra orsaker om du drar dig från honom, så är det ju inte han som blir din tillfredsställelse. Och troende eller icke-troende, det spelar ingen roll. Om inte han blir din tillfredsställelse, så kommer du att måste söka tillfredsställelse någon annanstans. Eller hur? För tillfredsställd, det ska du bli. Tillfredsställd, kanelbullens dag. Det ska bli det. Det finns ett driv in i dig som längtar efter att bli tillfredsställd. Jesus säger själv åt den här kvinnan vid brunnen i Samaria: om du dricker av det här vattnet, då blir du törstig igen, säger han. Det här vattnet som fanns i brunnen. Men om du dricker av det vatten jag ger, så ska du aldrig någonsin törsta. Det betyder om Gud får bli din tillfredsställelse, så kommer du att vara tillfredsställd. Vi får tillbaka den där än en gång. Om Gud får tillfredsställa dig, då kommer du inte att bli törstig igen, utan du kan åtnjuta honom för alltid. Därför att Gud, ursäkta att jag poängterar det här, Gud är det enda som kan tillfredsställa en människa i längden. Inte ens församlingsverksamhet, inte ens härlig lovsång eller bra predikan eller någonting annat. Inte ens andlig aktivitet. Det enda som kan tillfredsställa dig i längden, det är att förhärliga Gud och njuta av honom för alltid. Om du tänker dig, det står i Uppenbarelseboken så här, att vi ska tillbe honom för evigt. Det står då Jesus kommer på nytt och en ny himmel och en ny jord, och det står att man ska tillbe honom för evigt. Då har man en sån här bild på något sätt. Ja, man sitter med en harpa i handen och spelar så här, och lite knubbig ängel har man blivit och sitter och plingar. Det låter ju inte som himlen, utan det låter som något annanstans för mig. Men i alla fall, det är ju inte det handlar om. Utan himmel, lyssna nu här. Himmel, det är att Gud får tillfredsställa dig 100%. Det är att Gud får vara din tillfredsställelse. Därför att då klickar det in. Då hamnar du in i den som du var skapad av att vara. Att tillbe Gud och att njuta av honom för alltid. Det vattnet kommer att göra dig törstig igen. Det är väldigt svårt. Jag ska bli lite allvarlig här. Det är väldigt svårt att låta Herren tillfredsställa oss, när vi har vant oss med så många andra källor. Det är väldigt svårt, jag ska ta rätt steg längre. Det är väldigt svårt för mig att låta Herren tillfredsställa mig. Även om jag är pastor, predikant, jag vet Guds ord, jag vet det här teoretiskt. Men det är väldigt svårt att låta Gud bli den här källan till tillfredsställelse. Därför att jag har vant mig vid så många andra källor. Jag har vant mig med så många. Jag är lite trött idag efter när jag predikar för er. Och gick nu sådär. Och så är man lite trött. Så sätter man sig ner som en soffpotatis. Har du gjort det efter en söndagsgudstjänst någon gång? Nej. Då är det bara jag som har gjort det. Men då kan jag bekänna mina synder för dig här. Rakt upp och ner. Det har jag gjort. Är det fel att titta på tv? Absolut inte. Det är inte klart att det är fel att titta på tv. Men om jag tror att det är det som ska tillfredsställa mig. Hallå? Om jag tror att jag ska få min tillfredsställelse där, så vet jag att det blir som efter den här 1,3 kilos godispåsen. Att när jag lägger av tvn efter det här kanalsurfande efter en timme, så är man inte så jättetillfredsställd. Det är klart man har sett en bra film någon gång som har blivit wow. Men följande gång man ska se en film, det är ju det som är Hollywood-regissörernas stora dilemma. Och det ser man ju på kritikerna idag. Jag menar, vi har ju sett allting, vi har ju sett alla specialeffekter. Vi har sett en bil sprängas upp i alla tänkbara system och med alla tänkbara resultat. Hur ska jag förnya mig? Därför att vi kräver mera. Vi vill bli tillfredsställda. Eller hur? Det är svårt för mig. Och det här bekänner jag. Rakt upp och ner. Det är svårt för mig att låta Gud tillfredsställa mig. För jag har vant mig med så många andra källor. Kanske någon av er har samma problem. Jag vet inte. Men det ser ju väldigt, väldigt rättfärdig ut här nu där du sitter. Alltså wow, vi kan byta. Ni kan komma och predika för mig så ska jag kanske lära mig någonting. Va? För mig är det svårt och jag vet att det är för dig. Det var det som var problemet när Paulus skriver Romarbrevet. Paulus skriver Romarbrevet, så läser vi Romarbrevet 1 och 19 så här. Tiden springer iväg. 1 och 19, och en bit av det där kommer du att få se där också på skärmen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, alltså bland oss. Gud är uppenbarat det för dem, alltså för oss. Ändå från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt, hans gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fastän de känner till Gud, prisar de honom inte som Gud eller tackar honom, utan förblindas av sina falska föreställningar så att mörker sänker sig över dem, över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa men blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av döda människor, fåglar och fyrfota djur och kräldjur. Kanske du inte har fyrfota djur och kräldjur, men kanske du har andra saker som du har bytt ut Gud mot. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Och vi vet själv, Gud säger själv om skapelsen han skapade, det var gott. Eller hur? Skapelsen var god, men den var inte till för att dyrkas. Den var inte till för att tillbes, utan den som skulle tillbes, det var skaparen. Och när jag byter ut skaparen och börjar tillbe skapelsen, så händer det någonting med mig. Det blir mörkt på insidan och jag är utelämnad till mina begär som ingenting kan tillfredsställa förutom Gud. Hänger du med? Och när det här sker så blir det en evig, vad heter det, jakt. Det handlar alltså inte om asketism. Att försöka dämpa alla begär, utan vem som ska få vara den ultimata tillfredsställelsen. Augustinus, en av kyrkofäderna, han säger så här i ett känt citat. Vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Vårt hjärta är oroligt tills det finner sin vila i dig. Tänk dig, hör du, det går att vara troende eller kalla sig kristen utan att finna den där vilan. Vet du det? Du kan leva ett helt kristet liv, du kommer säkert till himlen och så vidare och så vidare. Men ditt hjärta kan vara fullt av oro därför att du finner inte din vila i honom. Tänk på den stund. Vårt hjärta är oroligt tills dess det finner sin vila i dig. Vi ska tala, och vi ska de här sista 15 minuterna av den här gudstjänsten, så ska vi läsa några ord om tillbedjan, det som Bibeln, det som teologiskt kallar för doxologi. Alltså det är en lovprisning. Därför att det fanns någonting som Bibelns författare hade funnit och som Gud vill att du ska finna i ditt liv. Du ser det i de här lovprisningarna som finns i Guds ord nu som då. Jag brukar säga, eller jag skrev så här, doxologi, det är när Paulus flippar ur. Det är när Paulus blir helt så här på något sätt. Vad blir han? Vad var ordet? Va? Paulus blir, wow. När de skriver de här sakerna, vi kommer att läsa av någon av de här ställena, så blir de wow av två olika orsaker. Det ena så beskriver Guds storhet och det andra beskriver Guds frälsningsplan för dig och mig. Och de skriver de här ställena innan allting står väl till, utan de skriver mitt i när de ska förmana församlingen till exempel, mitt i när det håller på att gå helt åt skogen, så kommer de ur de här. Vi tar vårt första bibelställe. Det är då Paulus har talat om frälsningsplanen i Romarbrevet. Romarbrevet 11:36. Så mitt i allt bara så här, helt apropå, så brister han ut det här. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Nästan alla de här lovprisningarna slutar med amen. Det är som så här är det. Ja? När han talar om, skriver sina brev då, så ibland är han lite orolig. Hur ska det gå här och hur ska det gå här och hur ska det bli med det här och så vidare. Men när han sen tittar på Gud. Så där, wow. Han kommer nog att fixa det. Därför att vadå? Jo, för av honom, genom honom och till honom är allting. Ett annat bibelställe som står i Romarbrevet. Här sammanfattar Paulus Guds skapelse och frälsningsplan i Kristus Jesus. Så säger han så här i Romarbrevet 16 och 25. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dolt, men som nu har uppenbarats genom sina profetiska skrifter. På den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den enda vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Exakt. Amen. Det här slutar han med. Så här är det. Gud, han håller på att arbeta med oss. Han är mitt i processen och så vidare. Men han är den enda visa. Och när allt kommer till allt så kommer han att regera. Om du har en sån tro så kommer inte din tro att se ut som prästens lilla kråka. En slank det hit och en slank det dit och en slank det ner i diket. Eller hur? Utan din tro... Hur tolken översatte det där, det ska jag nästan måste fråga honom efteråt. Det är inte lätt att vara tolk. Men om din tro blir sån här, så vad händer det med din tro? Jo, din tro kommer att bli stabil. Varför? Jo, det beror inte på dig. Hallå? Det beror inte på vad du åstadkommer. Det beror inte på din styrka. Det beror inte på din stora eller lilla tro. Utan det beror på honom. Eller hur? Hallå? Va? Du behöver bli lite mer doxologisk av dig här. Eller hur? Du behöver förstå det här. Därför att då är det enda du utbrister i. Wow. Vilken vishet. Ja? Vilket förstånd. Ja? Vilken allmakt han har. Och hur går det då med mitt det här problemet? Oj, 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 oj. Tror att Gud är orolig. Va? Tror han säger, ja, oj, 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 oj. Hur ska det gå med det här? Och det kan vara tragedi. Jag förminskar inte en omständighet. Det kan vara arbetslöshet, det kan vara sjukdom. Det kan vara besvärliga omständigheter. Det kan vara relationsproblem. Det kan vara allt möjligt. Men Gud, han är den enda vise. Han är den som när allt kommer till allt så kommer han att stå där. Jobb säger det här, ni vet Jobb. Jag läser om Jobb. Gamla testamentet hade massor. Helt av oförklarlig anledning blev man berövad på allt. Eller hur? Vi får aldrig någon förklaring. Jobb, ja, vi kanske får en liten förklaring. Vi som lever med facit i hand. Som läser Bibeln. Jobb fick ju ingen förklaring. Eller hur? Hänger du med? Lever ni ännu? Ja, jag måste bara kolla. Bra. Jobb fick ingen förklaring. Men vet du vad, när Jobs då, vänner som andra talar om här. När Jobs vänner kommer och säger, och hans fru säger, förbanna Gud och dö. Ibland är det nog viktigt att fruarna tänker lite vilka råd de ger åt sina män. Va? Och när hans vänner kommer dit och säger, det är för att du har gjort det här. Det är för att du har syndat och da. Och så vidare. Och Jobb fattar ingenting. Men du ser vilken bild Gud har av Jobb. Han säger så här, jag vet... Beroende på vilken översättning du läser. Jag vet att min befriare lever. Och att han som den siste ska triumfera över mitt liv. När då den här sargade, han fick ju hudutslag och sprickor och grejer och hudsjukdomar och så vidare. När den här sargade, alltså sårade huden är borta, så ska jag med mina egna ögon se honom. Inte någon annans ögon, säger han, utan med mina egna ögon ska jag få se honom. Med andra ord, det var viktigare för Jobb, vilken Gud han hade, än att han fick förklaring för det som hände. Eller hur? Jag menar, saker händer åt dig som du inte har förklaring åt. Människor kan säga så här, hur kan Gud vara god när det händer så mycket så mycket dåliga saker i världen. Kan jag säga som tvärtom, hur kan det hända bra saker när vi är som vi är? Eller hur? Det är kanske bättre sagt. Va? Men viktigare för honom än att få förklaring på de här sakerna, det var att inse att hans förlossare, han, Gud den enda vise, honom tillhör äran i evighet. Amen. Vi måste gå vidare här. Vi har läst Galaterbrevet. Minns ni Galaterbrevet? Va? När Paulus är så rabiat och säger: jag vet inte vad jag ska ta mig till med er galater. Vem har förhäxat er? Vem har gjort så här? Ni som börjar anden, ska ni nu sluta i köttet? Jag vet inte, har jag arbetat förgäves med er? Eller hur ska det bli? Han är alltså, han sliter sitt hår. Han börjar Galaterbrevet, i Galaterbrevet 1:5, och säger: honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Honom tillhör äran. Jag vet inte hur det kommer att gå med er galater. Jag vet inte hur det kommer att gå med er som sitter här. Jag vet inte ens hur det kommer att gå med mig. Men jag vet att honom tillhör äran. Jag vet att han kommer att fullborda det han har börjat i mitt liv. Jag vet att han kommer att ta hand om mina barn. Jag vet att han kommer att ta hand om min framtid. Jag vet det, inte därför att jag är så smart, därför att jag har funderat allt, ut allt, därför att jag gör allting rätt, men därför att han som har börjat ett gott verk, han har också kraft att fullborda det in till Jesu Kristi dag. Jag menar, lev med en sån inställning. Lev med en sån bild av Gud istället för att, ja, hur fungerar det här nu? Hur ska det här gå? Och varför gjorde du så, Gud? Och så Gud svarar väldigt sällan på de där varför. Har du märkt det? Varför, Gud? Det är som helt tyst. Va? Men han är den enda visen. Han är den enda som vet slutet vid början. Han är den enda som kan säga med täckning: mig är given all makt i himlen och på jorden. Det är den guden, om du är troende, det är den guden du tillhör. Vet du det? Det är den guden som är din gud. Paulus talar i Efeserbrevet. När han ber för församlingarna, och man märker när Paulus ber för församlingarna, så har han väldigt så här på något sätt. Han är väldigt bekymrad. Han är lite som en sån här hönsmamma som får säga: hur ska det gå här? Ni springer överallt. Som en reseledare sa en gång åt mig, det, när man har en grupp resenärer, så är det som att ha en burk med kackelackor. Man öppnar den och alla bara... Wah! Och det är väldigt lätt. Men försök få in kackelackorna tillbaka i burken, så vet du hur lätt det är att vara reseledare och få in alla resenärer i bussen. Men i alla fall, så lite så var Paulus. Han hade väldigt bekymmer. Han låg nog vaken också ibland på nätterna. Han säger: när jag ber för er, när jag tänker på er, och så vidare och så vidare. Men vilken gudsbild har han? Efeserbrevet. När han talar om från död till liv. Efeserbrevet 3:20. Han som förmår göra långt mer än vad vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen, i Kristus Jesus, genom alla släkter, i evigheternas evigheter. Exakt. Han som förmår göra mycket mer. Ja, jag skulle vilja att det här och det här ska hända. Men han som förmår göra mycket mer. Till honom har jag satt mitt hopp. Också för er, säger Paulus. Och om du sätter ditt hopp till Gud för ditt eget liv, så kommer största delen av din ångest att försvinna. Största delen av dina traumer, de kommer att blekna. Därför att han, när allting står kvar, om det så är sönder i hud, om det så är omständigheter som är väldigt svåra, men han kommer att triumfera över ditt liv. Eller hur? Därför att sån är han. Det är med andra ord: wow. Wow. Det finns bara en reaktion för varje människa som verkligen möter Gud. Och det är wow. Om du på något sätt känner att du har mött Gud och du bara blir fördömd och så vidare, så undrar jag vilken Gud du har mött. Därför att möter du Gud, så blir det wow. Det här kommer att lösa sig. Det där var Paulus. Det finns 14 stycken till om honom. Petrus ska vi läsa om. Rubriken för det här är glädje mitt i lidande. Så är rubriken i Svenska folkbibeln för det här. Första Petrus brev 5:10. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Låter lite som de ska vara besläktade, Paulus och Petrus. Eller hur? Fast ni en kort tid har lidit. Alltså Bibeln är ju fantastisk på det sättet. Det är inte en sån här verklighetsflykt. Ja, bli frälst och det kommer bara bli som att segla på molnen. Försöka segla på ett moln någon gång. Det faller ganska snabbt. Det faller ganska snabbt igenom. Det är inte att segla på molnen. Mitt i lidande. Men jag vet att han ska styrka er. Han ska upprätta er. Han ska stödja er. Han ska befästa er. Därför att han ser makten. I evighet. Amen. Vi sätter inte vårt hopp till någonting som är temporärt. Vi sätter inte vårt hopp till någonting, säger Paulus då, som rikedom till exempel. Men inte bara det, utan makt, ungdomlig skönhet. Har du satt ditt hopp till det? Good luck. Vi träffas igen om 40 år. Så ska jag se på dig, rynkpelle. Hur det lyckades. Nu för tiden man stramar åt och man pumpar in och man pumpar ut. Och man gör allting och efter en stund så hänger det nästan värre än om du inte ska ha gjort någonting alls. Va? Det var wow, den eviga ungdomen. Sätt ditt hopp till det du. Och vi ska se hur ångestladdat det blir. Men sätt ditt hopp till honom som har makten i evighet. Då blir det också amen. Jag vet inte vilket liv eller vilken utmaning du har just nu. Men sätt ditt hopp till Gud. Sätt ditt hopp till honom i den osäkra framtiden, i det osäkra jobbet, i den dysfunktionella relationen eller vad det är för någonting. Sätt ditt hopp till Gud som har makten i evighet. Vi måste ta ett ställe också från Judas. Alltså inte Judas Iskariot då, utan den andra Judas. Han var ungefär lika trosvis. Rubriken här är kamp för tron. Falska lärare och den yttersta tiden. Det är titeln för Judas brev. Kamp för tron, falska lärare och den yttersta tiden. Men vad säger han då? Han som förmår... Oj, nej, men nu blir jag exalterad. Ursäkta, jag vet inte jag ska gå upp här. Man kan bli exalterad, man ska vara samlad och så vidare. Han som förmår bevara er från fall. Hallå! Han som förmår bevara dig så att du inte faller. Har du tänkt om lite, jag undrar om jag faller. Jag undrar om jag faller, jag är så svag och frestad. Och jag får inte se och så trycker jag ändå på internet. Och nu ska jag göra så här. Han, hallå, koncentrera dig på honom som förmår bevara dig från fall. Och ställa er inför sin härlighet fläckfria och jublande. Nu ser jag att nästan någon av er håller på att bli exalterad här. That's a miracle. Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet fläckfria. Jag menar, vad är vi annat än fläckiga? Kom igen lite här. Va? Vad är vi annat än icke-jublande ibland? Va? Om du går med masken på, då kanske du jublar. Men låt mig vandra med dig i en vecka. Så ska vi nog se hur mycket det jublar varenda minut på morgonen och på kvällen. Va? Men han som förmår ställa dig fram, inte inför mig, för du kan ju lura mig. Men som förmår ställa sig fram för sig, sin härlighet. Fläckfria och jublande. Va? Det kan han. Den enda guden, vår frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom tillhör ära och majestät och välde och makt för alltid, nu i all evighet. Amen. Fantastiskt, va? Låter de som de skulle darra på manschetten. Ja, jag undrar nog hur det blir. Vi har ju antikrist. Va? Och nu stiftar de en lag om det här. Skärp oss. Va? Varför ska vi vara så hitty-hattig? Va? Nej, men seriöst. Vi blir så, oj, hur ska det gå? Han som förmår bevara oss. Va? Mitt i allt lidande, mitt i allt elände, mitt i all oförkomlighet, mitt i vår egen synd. Va? Som kan ställa mig fläckfri och jubla fram inför honom. Wow! Får du ursäkta mig, nu tänker jag bara exaltera resten av predikan. Och den är inte så lång, så var inte orolig. Sen säger Bibeln då. I uppenbarelseboken om att allt ska komma till sin slut och när allt kommer till allt, så står det så här i uppenbarelseboken 5:13. Får vi låna amen från en annan vers, för det kommer förföljande. Och allt skapat i himlen, på jorden, under jorden och på havet, ja allt som finns i dem, hörde jag säga, honom som sitter på tronen, honom och lammet, alltså det är Jesus, lammet, hallå, det är Jesus. Honom är fadern, lammet är Jesus. Honom tillhör tacksägelsen, priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Så när allt kommer till allt, så blir det precis som Paulus och Petrus, Judas och alla de här sa. Han kommer att fixa det. Eller hur? Och har vi en kristen tro där vi lägger som tonvikten på oss, nu ska vi nog kämpa lite här. Och nu kom igen nu, det här blir nog tufft. Men om du håller ut i änden ska du bli frälst. Det är också ett bibelcitat, by the way. Eller har du en tro som säger, wow. Wow. Känner du? Det blir det. Wow. Han. För det som kommer från ett annat land med alla våra underliga finska traditioner, tillknäppthet och konstigheter. Han. Wow. För dig som är i början av ditt liv, i studierna, som inte vet vad du ska bli. Han. Wow. Börjar bilden klarna? Om han är så wow, så är det inte hela världen om jag inte är så riktigt wow. Om han är så stor och han har beslutat sig för att ta hand om mig, så är det inte så hemskt om jag misslyckas ibland. Guds problem är inte din svaghet. Guds problem är inte att du inte är perfekt. Vet du vad? Gud har inga problem. Han har inte. Gud har inte ett enda problem. Han sitter, hur ska det gå med yttersta striden mellan Jesus och Antikrist? Undrar vem som vinner. Va? Det är fullbordat, sa Jesus på korset. Och när han sa det så menar det. Jag är seriös när jag säger, Gud har inte ett enda problem. Så vem vill du att ska bära din framtid? Du eller han? Det är inte så stort problem om jag är bristfällig. Det är inte så stort problem om jag för några år sedan fick kämpa med vintertrötthet. Jag kände att det var tufft. Jag kände att det var svårt, och en del sa att du är deprimerad. Det var nog inte det då, utan det var vintertrötthet. Några år fick jag gå på lite piller. Så här illopiller som vi kallar det. Känner du till dem? Om du inte känner till det, så går 30% av finska befolkningen på dem. Men det kanske det är förunnat. Det var inte så stort problem för Gud. Efter några år förstod jag att jag kan börja träna på vintrarna. Så är det lika bra som att äta piller. Och det fungerar bra sen. Det är därför jag är så i bra form. Om du funderar. Men jag måste erkänna att det är en sidobieffekt. Jag kan inte göra någonting åt det. Men det fungerar lika bra. Men vet du vad? Jag är föreståndare för den här församlingen. Jag skulle borde vara den där starka trosmannen. Det är inget problem, för det är inte jag som är herden. Det finns bara en herde. Mina svagheter är inget problem för honom. Har du inget ansvar? Du, absolut. Men mitt största ansvar är att låta mitt liv bli en enda pil på honom som är wow. Det är mitt största ansvar. Om jag kan göra någonting i den här församlingen så är det att peka på honom som har allting i sin hand. Som alla lösningar, alla svaren, allting. Och när vi är borta så kommer han att triumfera. Därför, när jag håller det över tid, men jag är snart klar. Därför, lyssna nu, måste kyrkan, församlingen, vilken vokabulär du väljer att använda. Därför måste kyrkan vara en samling kring honom. Vi talar mycket om den relationsbaserade församlingen, det kommer att fortsätta med. Men ibland kan det få en överbetoning på att vi ska skapa, det är våra goda relationer och så vidare, vilket vi ska skapa. Men kyrkan, för att vara kyrka, så ska vara en samling kring honom. En life-grupp för att vara en life-grupp i ordets rätta bemärkelse, en samling kring honom. När vi möts, möts vi kring honom. Sen att vi har god gemenskap och där vi bygger upp varandra, det är en självklarhet, för det kommer från att vi är Kristi kropp. Så det, jag tar inte emot det, men församlingen måste vara en samling kring honom. Ibland har vi skymt sikten av Gud för dig i Sion. Genom att vara upptagen med annat. Och det har varit fel. Därför att vad vi som församling ska finnas till för, det är att hjälpa dig att se honom som är wow. Det är att hjälpa dig att förstå det hos honom som ditt liv finns. Inte ens att bygga kyrka. Passionen av att bygga kyrka eller att bygga kyrkor. Inte ens det räcker. Utan passionen måste vara wow. Det är han som det gäller. Vad är ditt wow? Det kan du hemma fundera på. Hoppas wowet av människor som kommer in hit ska vara wow. Hos de här ofullkomliga människorna. Vilken stor Gud. Wow. Det är någonting. Inte att vi har putsat på våran fasad. Utan att vi vågar visa på att det finns en som har klarat det. Han är Jesus Kristus. Men jag vet att min återlösare lever. Och som den sista ska han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag ska själv få se honom. Med egna ögon ska jag se honom. Inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta, därför att jag vet att min förlossare lever. Wow. Det är wow. Därefter trån, allt med andra ord, det är den här njutningslängtan, att bli tillfredsställd av honom. Att låta han tillfredsställa dig, att låta han tillfredsställa dina behov. Det är det som kommer att leda till tillfredsställelse. Vi ska sjunga en sång här, låtsångarna kan komma upp. Så ska vi ta en stund här. Dels så vi ska tillbe Jesus. Men också ta en stund och vi ska fira nattvard tillsammans. Låt den här nattvardsstunden vara en stund där du får säga wow. Wow Jesus. Ni som ska vara med i nattvarden så gå gärna och förbered det. En stund. För det är det Jesus säger. Han säger kom ihåg. Gör det här till minne av mig. Kom ihåg mig så det kan bli ett wow. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Wow. Tack Jesus för att du är så underbart god. Här allt det vi inte är, det är du. Allt det vi inte kan, det kan du. Allt det vi inte förmår, det förmår du. Herre, vi bara tackar dig för att du vill just nu bara rota ur oss all tanke på fördömelse, förkastelse och misstanke på misslyckande. Och istället få sträcka oss till dig. Du som är trons upphovsman, alltså trons startpunkt, och du som är trons slutpunkt. Allting, Herre Jesus, börjar med dig. Allting startar med dig. Vi sökte inte dig, men du sökte oss. Vi längtar inte efter dig, men du längtade efter oss. Herre, vi tackar dig för att du har dragit oss och drar oss in i din gemenskap. Herre, vi tackar dig för att du genom ditt evangelium öppnar våra ögon så att vi förstår vilket det hopp är du har kallat oss till. Hur rikt ditt arv är bland oss som tror. Därför att din väldiga styrkas kraft är verksam. Herre, när den här uppenbarelsen träffar oss, så ber jag att vår respons ska bli tillbedjan. Så att vi kan förhärliga dig och åtnjuta dig för alltid. Så att vi kan bli tillfredsställda människor, därför att du har tillfredsställt oss. Ska vi resa på oss? Ska vi sjunga den här sången tillsammans? Bara som en tillbedjan till Gud. Bara som en tillbedjan till honom.